Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Alltså det ser ut som att han är på ett bårhus och fotar. Alltså det ligger ett lik där bakom liksom. 7 dubbelhakor och helt kritvit.
Ja, men man ligger ju helt utfläkt och bara brösten åt olika håll.
Typ. Liksom, vad har hänt här?
Hallå kära lyssnare och välkommen till ännu ett avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig Nina Campioni. Så roligt att ni också har tagit nya formatet VG-ploggen till era hjärtan. Och jag vill verkligen uppmuntra er nu att tipsa om ämnen som ni kanske är lite extra intresserade av. Allt som rör graviditet och förlossning men också tiden efter. Amning och föräldrarollen och så vidare. Det mesta helt enkelt. Det är ju så att jag kan nästan allting som Lotta på Bråkmarkan skulle sagt. Hur mycket det stämmer vet jag inte, men vi säger så. I detta avsnitt möter vi Eskilstuna-bon Sofia Wernersson som är marknadsdirektör och mamma till sonen Frank. Och hon var med om ett spännande fenomen där verkan helt enkelt avtog så fort hon satte foten innanför receptionen på förlossningen. Vi går också in på ämnet adoption och hur det kan påverka känslorna inför sin egen graviditet. Som vanligt har vi också barnmorskan Gudrun Abascal med på en härlig tråd. Nu kör vi! Ja, men du blev lite av en hoppjerka där på förlossningen.
Ja.
Kan man säga.
Väldigt ofrivilligt.
Ja. Vi ska ju såklart komma in närmare på det sen. Men jag tänkte jag hinta lite om detta fenomen, kan man nästan kalla det. Men vi börjar från början, som vi brukar göra i den här podden. Hur gick dina tankar kring det här med att skaffa barn i livet?
Ja, bra fråga. Jag är adopterad. Så en aspekt för mig var ju att jag faktiskt
aldrig någonsin haft en riktig släkting i mitt liv.
Nej.
Alltså en med blodsband.
Var från när du adopterade?
Sri Lanka. Mm. Och jag var 2 månader när jag kom till Sverige. Så det är ju inga minnen och ingen connection så. Så på ett sätt så fanns det ju en längtan av att få känna. Alltså hur känns det? Är det annorlunda? Samtidigt som jag också, när jag var ung så lovade jag mig själv att aldrig skaffa barn. För det verkade ju jättejobbigt och helt ointressant.
Men såg du det, alltså det här med att inte vilja ha barn, såg du det också som någon koppling till att du var adopterad? Alltså att,
jag vet, liksom, nah.
Har du haft känslor kring att du känner dig sviken? Förstår du min tanke?
Svek är ett sätt att se på det. Samtidigt så jag har nog valt att se på det som någonting positivt. Mm. Att jag, det jag vet om min biologiska mamma var att hon var ung och att hon var ogift. Och Sri Lanka ligger ju extremt långt efter Sverige. Och det här är 30, snart 35 år sedan, så gammal är jag.
så ung är menar du?
Ja, men så ung är jag. nej, men det var ju det var en helt annan grej.
Såklart.
Där. Så jag tror inte att varken hon eller jag hade blivit accepterad av samhället om hon hade valt att behålla mig. Så egentligen så är det här en tjänst.
Mm.
Och jag har nog, det är först när jag fått ett eget barn som jag faktiskt förstår vad hon har gjort. Eller jag kan faktiskt inte förstå hur hon klarade att. Men jag gissar att man kanske redan från början har sitt mindset på att det här kommer aldrig bli mitt barn. Mm. Jag kommer aldrig ha det här barnet hos mig.
Om man verkligen inte ser något val. Liksom.
Ja, men precis. Så.
Men som sagt, det är helt omöjligt, speciellt för mig som inte alls har några erfarenheter av det här, att sätta sig in i det.
Mm.
Men det måste vara helt fruktansvärt.
Ja, nej men det går verkligen inte att föreställa sig.
Mm.
Det gör det inte. Men så jag vet inte. På ett sätt, ibland har jag också tänkt att jag själv vill adoptera barn.
Just det.
Men det var nog när jag var yngre. Men sen så väcktes nog längtan av att faktiskt någon gång i livet få känna hur det känns.
Mm.
Ja, så. Jag tror också jag har längtat efter att ha någon som liknar mig. Jag har alltid just känt mig det. Som ett UFO. Jag uppväxte också i ett litet samhälle på 500 personer. Och nej men gud, det fanns ju inte ens en mörkhyad i krokarna liksom. Så det har nog också varit en längtan som växt sig starkare och starkare.
Mm.
Sen att mitt barn är typ kritvitt och nästan blont, det är en helt annan sak. Vad händer liksom?
Ja, det är konstigt det där, hur det blir så.
Ja.
Men jag tänker just så här, när man blir gravid och, alltså som du redan har varit inne och nämnt här nu, då blir det ju väldigt, i alla fall för mig och för många andra som jag har pratat med här i podden, att man verkligen så här reflektera mycket mer över hur ens mamma var, ens pappa var när man var liten och vilken förälder man själv vill bli och så vidare. Och liksom, nu har ju du en mamma och pappa, men då inte din, liksom, din biologiska, du vet, alltså, förstår du vad jag menar?
Ja,
hur gick tankarna där med så här, undra var jag har fått de här sakerna ifrån? Liksom, ja. Förstår du?
Nej, men absolut. Och det är ju också lite speciellt för att min mamma, som jag då kallar min mamma, som är min adoptivmamma, hon har ju själv inte varit gravid. Så
just det.
Jag har ju liksom inte kunnat ringa henne och fråga, men hur kände du? Eller vad var liksom de här tecknena? Så att där blir det ju också lite, det blir en annan grej. Men jag reflekterar nog mycket över den här känslan av att gå och bära på någon och hur man faktiskt knyter an till någon i magen. Man kan också lite relatera till att man väljer att stänga av den känslan. Så, jag vet inte säkert själv, men jag misstänker att hon ganska tidigt, min biologiska mamma, visste att det här är inte ett barn jag kommer behålla.
Mm.
Och jag tror att enda sättet är att stänga av känslor.
Mm.
Att försöka att inte tänka på det. Så en spark är en spark, men ja. Att man inte försöker fundera så mycket på vem.
Inte tillåta sig och knyta an. Liksom.
Nej, men precis.
Men så blev du gravid i alla fall.
Mm.
Hur var er resa med det?
Det var väldigt blandat. Vi hade konstaterat att vi nog ändå ville. Jag hade liksom nått till den punkten att jag vill nog ha barn.
Och sen så hade det hänt väldigt mycket i mitt liv. Jag var med i Konstnärsdrömmen, ett tv-program på SVT. Och vi gjorde en inspelning. Och sen så liksom, det hände mycket kring det. Jag hade utställningar, jag var artist in resident på ett hotell. Det hände så mycket. Och sen när allt det där stannade av, så vad gör jag med mitt liv just nu? Vad är meningen med mitt liv? Någon sån här posttraumatisk grej. Så här. När jag analyserat mig själv i efterhand, så tror jag att det var då någonstans jag kom fram till att jag nog gärna ville ha ett barn och att jag faktiskt var redo för det. Men sen när det väl hände, så tror jag att jag mer eller mindre förnekade att jag var gravid.
Jaha.
För jag var gravid ett tag innan jag liksom, innan jag förstod att alltså det är verkligen ett barn på riktigt. Jag tror att wake-up-callet blev när vi var iväg med jobbet på en så här sommarfest. Och jag skulle försöka mig på att dricka ett glas vin. Och det var typ det äckligaste jag varit med hela mitt liv. Det var så snuskigt. Och jag beklagade mig över äckligt det smakade. Så var det någon kollega mitt emot som bara, men är brösten ömma också eller? Ja, det kanske de är. Lägg av.
Hoppas det var en kvinnlig kollega.
Det var en kvinnlig kollega. Det var, ja, absolut.
Men alltså, hur långt gången var du då?
Jag vet inte, men det var ju ett gäng veckor in.
Ja.
Och min första mens fick jag. Alltså jag fick en mens som inte var en mens.
Okej. Just det. Det finns ju någon sån här vad heter det? Festblödning eller vad det heter?
Partyblödning eller? Nej.
Ja, exakt.
Festlig blödning.
En väldigt festlig blödning. När fostret liksom fäster. Ja. Eller embryot fäster. Det här får vi fråga.
Ja.
Vad innebär en festblödning och får alla det?
En festblödning, ja, vi inom professionen kallar det för nidblödning, så ni kan kika på båda delarna. Men det är när det befruktade ägget fäster i livmoderslemhinnan. Och det brukar ske någonstans mellan, vad brukar man säga, 7 till 10-14 veckor efter liksom befruktningen. Så det kan se lite olika ut, men så är det. Och varför vissa får det och andra inte, det vet man inte. Vad man kan tänka på är att ofta så är det en liten blödning som kan vara lite slemkill ibland. Men det är en liten blödning, kan komma på menstid och så vidare. Det är bara att avvakta och se vidare.
Ja, du hade haft en blödning som
jag
tänkte att det var mens då.
Ja. Och brydde mig inte, alltså, jag lägger inte jättestor energi vid mensen så. Så att jag reflekterade väl inte över hur kraftig den var. Eller jag bara noterade att den kom. Så det var det tog en stund.
Men hade ni då liksom försökt ett tag? Eller var det det är bara pangbom?
Ja, det är bara pidde så.
Ja.
Ja.
Det får man ju säga grattis till.
Ja, bock och tack. Ja, men det kändes ju fantastiskt. Och i och med att jag är adopterad och har föräldrar som faktiskt inte kunde få barn, så är det inte någonting som man tar för givet heller.
Nej, såklart.
Att man faktiskt kan. Så.
Precis. Mm. Har du pratat med, apropå det, för det är ju väldigt många, det är ju en extremt stor sorg för väldigt många. Har du pratat med din adoptivmamma och din mamma då, om det? Någonting?
Men vi har pratat om det. Jag vill minnas att hon någon gång nämnt också min mamma tog för givet att det var problem med henne och att hon, jag kan inte.
Det är nog rätt vanligt att kvinnor tar på sig skulden inom
situationstecken. Ja, men absolut, skuld. Nästan upplevt att hon gjorde det. Min pappa har en tarmsjukdom och äter medicin och troligtvis är det kopplat till det.
Ja, det är hemskt att man ska behöva gå med skuld samtidigt som man är jätteledsen över något. Ja, men i alla fall, du var gravid då.
Jag var gravid.
Vinet var inte gott.
Nej.
Hur mådde du som gravid?
Alltså, jag älskar att vara gravid. Mm. Jag tyckte det var helt underbart. Jag hade en så bra graviditet. Lite morgonsickness så. Nu är det 1,5 år sedan, så jag kanske har förträngt allt tråkiga. Men Jag tyckte det var så skönt att slippa mens också. Den här PMS, alltså jag kan vara ganska PMS idag med. Och det är så tråkigt. Ont och gnällig och sur. Och liksom, jag känner av det. Men jag var som i ett konstant ägglossningsmode. Jag var, mådde så bra liksom. Och var, jag var så lugn.
Mm.
Alltså jag och min sambo, det var inte många argumentationer under de 9 månaderna. Alltså.
Gud vad härligt.
Ja, det var fantastiskt. Jag var också helt inställd på att jag skulle bli ett hormonmonster.
Mm.
Jag hade nog räknat med att jag skulle bli psycho. Men nej, det var fantastiskt. Ja.
Gud vad härligt.
Ja,
grattis till det också.
Ja,
men vad skönt att höra. För nu uppmuntrar jag ju alla kvinnor att klaga så mycket man kan för att få den hjälp man ska behöva. Men det är ju fantastiskt att höra någon som verkligen trivdes i sin graviditet och tyckte om det.
Ja, men jag gjorde det. Sen så, mot slutet här så hade jag ju, jag hade ont och sen så hade jag jag fick, jag tror det var i vecka, kanske 23 eller något sånt där. Som jag fick någonting som nu i efterhand känns nästan lite som förverkar. Det liksom kom som en kraftig mensvärk. Dök upp i en minut, släppte, kom tillbaka någon minut senare. Då satt vi i bilen, vi pendlade mellan Eskilstuna och Stockholm. Och satt i bilen på vägen till jobbet tidigt. Alltså klockan var kanske 4:30 på morgonen. Och jag liksom började känna det här. Och det kändes inte alls bra. Och vi var ganska nära Huddinge sjukhus, jag tror.
Mm.
Så vi svängde in där och bara, men vi måste kolla upp det här. Och det är jag väldigt glad över att vi gjorde. Även om de liksom inte hittade något. Alltså de kunde inte konstatera vad det var.
Mm.
Och det släppte och kom faktiskt inte tillbaka. Men...
Så det var bara liksom en engångsföreteelse?
Ja, jag tror att de konstaterade att livmodertappen hade krympt lite grann. Eller gått... Ja, men dratt sig tillbaka en liten sväng. Men det stannade kvar sen där. Så det blev ingen värre. Så.
Det var ju skönt det.
Ja, men verkligen.
Men hade du något annat? Alltså jag tänker, hade du några cravings? Eller?
I början så åt jag citron som om det var apelsin. Alltså det var så gott med citron.
Alltså sura, du var liksom verkligen en hel klyfta in i munnen.
Ja, jag visst skalade den och åt den som en apelsin.
Lime. Hur kommer man ens på att liksom, en citron ska jag testa idag?
Jag har i och för sig alltid tyckt om citron. Men jag har inte ätit som apelsin. Men jag visste att jag sura saker vill jag ha. Men det var i början och det var bara några få veckor. Sen har vi gick det till kol.
Kol?
Av alla olika slag. Gud. Det var blomkål och broccoli och alltså, kol.
Så jäkla nyttiga cravings.
Ja, good.
Det är super. Så då skulle man ju ha till vardags, känner jag.
Ja, verkligen.
Det hade varit jättebra.
Fast det slutade sen bara. Nu är det mer choklad.
Ja, men då fick den mycket järn och bra grejer.
Ja, men jag har haft järnbrist ganska, så länge jag kan minnas.
Ja.
Så jag kan tänka mig att det är något, alltså kroppen känner säkert att...
Ja, den är ju smart ibland.
Ja, men verkligen. Sjukt coolt.
Men ska vi börja närma oss ditt due date då?
Yeah.
Så får du take it away helt enkelt.
Ja, herregud. Jag tror att vi var ganska nära, undrar om det kanske vart samma dag som jag var beräknad.
Mm.
Jag avslutade min graviditet med att få världens influensa.
Toppen.
Jag var så jäkla sjuk. Det var liksom, det kändes som ett skämt. Jag tappade min röst och låg liksom bara hostade mig nätterna igenom, sov i princip ingenting.
Sämst uppladdning liksom.
Ja, verkligen. Och alla pratade om att man passar på att vila och tjena. Nej, men så det blev ingen vilande och jag sov på soffan, eller sov. Jag satt upp och tyckte synd om mig själv i soffan för att låta Fredrik, min sambo, sova. En smula, typ. Så jag satt upp i soffan och tittade på tv och liksom låg där och hostade. Och sen en natt jag hade väl slumnat till lite och vaknade av en hostattack. Och i hostattacken så liksom känner jag hur det bara, alltså, hur det blir blött.
Mm.
Jag bara, men det här är så förnedrande. Kissar jag på mig nu också i den här stackars försiktningen? Men nej. Insåg ju ganska snabbt att det här är ju inte, alltså det är ju vattnet som går. Och det var rejält och det var ganska mycket. Jag tog täcket liksom och bara så här bullade upp mellan benen och försökte ta mig till toaletten. Ropade på Fredrik och men blev så exalterad, kände att äntligen nu kör vi liksom. Mm. Och det var ju då vattnet som gick och jag hade ju förberett mig genom att lyssna på den här podden och jag blev väldigt så här informationstörstig liksom, när det hände stora grejer i mitt liv som jag kan läsa mig in på. Så jag hade liksom Ja, men jag visste ju ungefär att många, liksom, första sekunden tänker man, kissade jag på mig nu? Och sen inser man att nej, men det är vattnet. Och jag visste liksom vad jag skulle tänka på för att kunna konstatera att det var det. Jag visste också att jag skulle ringa sjukhuset och kolla läget. Så jag gjorde det. Ringde förlossningen och sa att jag tror att mitt vatten har gått. Så de var lite skeptiska. De var, jaha, så, men det är första gången för dig. Ja, ditt vatten har gått, säger du. Mm. Har slemproppen gått in? Så här, att de var lite skeptiska. Mm. Sådär. Ja. Men ville gärna att jag skulle komma in för en kontroll. Då.
Mm. Får fråga, jag har faktiskt aldrig varit i Eskilstuna. Mm. Men hur bor man? Har man långt till förlossningen?
Vi har inte
eller
långt
till. Hur bor man? Alla bor man inte likadant.
Man bor i hyddor. Nej, men ute på landet.
Men jag tänker liksom hur det ligger.
Nej, är det är en ganska liten stadskärna. Ja. Så de flesta har, alltså man har nära till allt. Ja. Vilket är ganska skönt. Mm. Och vi dessutom bor på rätt sida stan. Vi har kanske 3 minuter till sjukhuset.
Ja, perfekt.
Så det var, och jag tror att det också är lite till varför jag också åkte fram och tillbaka som en skottspola. Hade jag haft långt så hade de nog låtit mig stanna. Men först så skulle de ju bara kolla om det var en vattenavgång. Och jag hade inga verkar. Men hon som jag pratade med i telefonen bad mig. Hon bara, men använder du någon binda eller något? Ja, det gör jag väl. Och kan du ta med... Om du byter så ta med den första.
Just det. Mm. Så att de kan se färgen på vattnet.
Ja, men precis. Ja, och hon ville nog också dubbelkolla att det var vatten och inte en slempropp eller något sånt där. Men alltså den här bindan... Om du vet, på filmen när de har så här guldfiskar i plastpåsar med vatten... typ så var det liksom. Alltså det kändes så awkward att ta med den där. Okej, jag tar väl den här påsen med en binda och åker till sjukhuset. Och jag behövde liksom bara lämna över den här påsen. Och hon bara, men det är nog vattnet. så det var inga konstigheter. Men eftersom jag inte hade någon verka så var jag liksom hem och vila. Typ. Mm. Och det här var ju mitt i natten. Så att klockan var kanske 4 när vi var där. Så vi åkte hem. Men alltså, man har ju så mycket adrenalin på slag. Ja, och liksom massa vila.
Nej, det går ju inte.
Nej.
Lägga sig och sova då liksom.
Nej, det hände ju inte. Nej, och sen så... på morgonen där så ville jag bara fördriva tid liksom. Mm. Så vi åkte och shoppa och åkte till Tuna Park och strosade runt på stan där, eller ja, det är en galleria. Vad jag inte visste var att vatten kan ombildas. Och det fick jag upptäcka typ inne på H&M.
Ombildas?
Aha. Jag vet inte riktigt, men liksom det fyller på.
Att det tar liksom
på,
inte slut,
typ.
Menar du?
Nej.
Just det.
Det fyller på. och jag vet inte varför, men jag hade liksom inte läckt någonting i princip. Jag hade en binda, men det var liksom ingen fara. Mm. Men sen inne på H&M så är det som om vattnet går igen, typ.
Oh shit.
Ja, det var jätte...
Mycket liksom.
Ja, det var mycket. Oj. Det var rejält. Jag hade som du var en liksom, klänningstunika på mig. Ja. Och tjocka strumpbyxor under så att jag fick ta mig till toaletten och liksom typ fylla underkläderna med papper och åka hem typ.
Vad härligt.
Det var lite speciellt.
Vad innebär ombildat vatten?
Det var också en ny grej som jag har fått lära mig, ombildat vatten. Jo, det är ju så här att fostervattnet förnyas ju ständigt in i livmodern under hela graviditeten. Du kan ju tänka själv, Nina, om det vore samma fostervatten under 9 månader, hur skulle det lukta när det kom ut? Så att det är väldigt smart av naturen att ordna så att ungefär 3-4 timmar så är det nytt fräscht fostervatten som har ombildats för att barnet sväljer och kissar ut och sen går det och på det viset tillbaka till moderkakan och inte kvinnor som rengör det här och så kommer det bildas det nytt igen då från moderkakan och barnet och så vidare. Så det är väldigt smart.
Ja, men hur mådde du då? För du var ju också lite sjuk. Det var mycket på en gång.
Men det var faktiskt intressant. För det kändes som att alltså, från det, alltså, precis sekunden då vattnet gick så slutade min kropp vara sjuk.
Aha.
Alltså,
den hade annat att fokusera på. Liksom.
Verkligen.
Coolt.
Det var faktiskt som om det bara släppte. Så jag hade faktiskt inga direkta problem med det sen.
Så sjukt ändå. Eller sjukt. Så friskt ändå.
Faktiskt. Ja, men och förstår jag hade oroat mig för det där.
Ja, det förstår jag.
Mm. Så det var jätteskönt. Det försvann. Sen kom det inga verkar. Vi gick ju runt och väntade på de här verkarna. Mm. Liksom. Men på kvällen sen när jag gick och la mig, då hade det liksom gått nästan ett dygn sen vattnet gick. Och då började det liksom, då började det komma verkar. Mm. Och jag hade liksom gjort ett försök att gå och lägga mig, men alltså verkarna kom ganska direkt liksom, och när de väl kom så kom de med besked. Mm. Ja, för jag hade också fått en igångsättningstid. Ah, eftersom okay. Jag fick vatten.
Just det.
Avgång och inga verkar. Så sa de att vi sätter igång det på måndag morgon om inget annat händer.
Mm.
Så jag tyckte det var jätteskönt att verkarna faktiskt kom igång. Jag var lite, jag ville helst inte bli igångsatt. Så det tyckte jag var skönt. Känna att verkarna var på G liksom. Mm. Och sen tog jag verkar i princip hela natten. Och sen framåt morgonen så började de bli tajta. Och då var det 3 verkar på 10 minuter.
Mm.
Och för mig är det liksom, ja men det är någonting som pratats om här, och att ja men då är det dags att liksom ringa och kolla läget igen. Så jag var ganska glad över att det var 3 per 10 minuter.
Men det är ju lite såhär målsättning nästan kan man säga.
Och jag fixade det liksom. Och, ja men nu så, nu kan jag åka in. Och det gjorde ju ont. Jäklar ont det gjorde. Så jag kände mig väldigt redo för att åka in. Och hoppades på att få lite lustgas. Jag var väl så här, jag slipper gärna epiduralen om jag kan, men måste jag så måste jag. Så vi åkte in. Men när jag sätter min fot på sjukhuset så är det som om verkarna typ försvinner.
Mm.
Inte alls lika starka och nej, men gör sig inte alls till känna på samma sätt. Och jag blev nästan lite så här, det är min provocerad av det och snopen och vad tusan hände nu liksom. Och de var ganska snabba på att säga att nej, men du är liksom inte i något aktivt verkarbete, och eftersom det är en vattenavgång så finns det någon infektionsrisk tror jag, så de ville liksom inte kolla om jag var någon öppen.
Just det.
Utan de kunde konstatera att ja men du har nära hem, så åk hem, vila, ja tjena. Och sen när det är runt 4-6 verkar per 10 minuter, kom tillbaka då. Så fine, åkte hem. Jag hade tänkt att jag skulle bada, men då var det någon som hade nämnt att jag inte skulle göra det.
Uh-huh.
När jag hade när vattenavgången hade startat liksom.
Just
det. Jag vet inte, någon infektionsrisksgrej. Så jag lät bli och hoppa i badkaret.
Varför bör man inte bada när vattnet har gått, om det nu fortfarande är en regel?
Nej, det är inte en regel. Utan alla studier visar att det har inte någon betydelse. Om kvinnan är frisk och allting är normalt så kan man säga så att fostervattnet har avgått, så ta gärna ett bad. Det är helt okej.
Vi åkte hem och när vi lämnade sjukhuset så kom verkarna tillbaka.
Liksom direkt?
Ja. Nej, men det är så tröttsamt.
Ja.
Och jag blev så irriterad. Men också kände att, ja men, så här, försökte peppa mig själv. Att, ja men det här är bra liksom. Nu, ja jag fick några tabletter med mig hem.
Okej, vad var det? Vet du?
Bra fråga.
Ja.
Jag tror att det kallades kanske en sovdos eller något sånt
ja,
där.
Ja, just det.
Ja. Mm. Så att, ja, för det var också något så här, men få lite hjälp att vila.
Så att du verkligen skulle kunna vila och sova, ja. För du hade ju varit uppe och dessutom
ja,
sjuk
precis,
innan dess.
Liksom. Absolut. Mm. Ja, jag hade ju liksom inte sovit på 3 år, kändes det som. Men det hjälpte ju inte. För jag hade ju rejäla verkar.
Mm.
Så den här dosen jag fick, det hjälpte ju inte mig.
Mm.
Igen... Så kom verkarna tillbaka väldigt frekvent, väldigt starka. Och det blev bara värre och värre. Min sambo försökte också insistera på att jag skulle äta. Han bara, måste jag ha energi? Jag bara, alltså, och det var det. Jag vet inte, jag stod i duschen med en tjocktröja på mig. För jag orkade inte ta med den, för det gjorde så ont.
Gud.
Så jag stod i duschen med en tjocktröja och bara skrek. Och han typ så här öppnade duschdraperiet med jämna mellanrum och försökte trycka in en cashewnöt i munnen på mig. Jag bara, men det vill jag inte. Alltså det var så hemskt.
Fy, förlåt att jag skrattar. Det var så rolig syn.
Ja, men det. Ja, alltså nu i efterhand så kan jag också tycka att det var kul. Han tyckte att han gjorde dagens insats
ja,
genom
klart.
Att försöka ge mig lite energi. Alltså bara, nej men alltså min kropp hade ju stängt av mat och sovklockan för länge sedan liksom. Mm. Nej, men så jag stod där och bara vrålade liksom i duschen och försökte typ spola lite varmvatten på magen i hopp om att det skulle kännas lite bättre. Det gjorde det inte. Och vi mätte värkar igen. Och plötsligt var jag uppe på 4-6 värkar. Och sen, ja men nu håller vi ju ut en stund här, liksom var ändå känslan. Fast jag var också, kände mig jäkligt otrygg.
Det förstår jag.
I hela den här situationen då, liksom, vill egentligen bara komma in, ge mig någonting som funkar, alltså som liksom kan få en lite
ta hand om mig,
ja, liksom. Verkligen se mig. typ. Men jag hade som sagt igen typ 4-6 verkar. Mm. Jag tror att de var på 5-6 verkar när vi åkte igen. Så vi åker in och jag tar mig för egen maskin upp till förlossningen. Kommer in i ett rum och var är mina verkar nu igen?
Inte klokt.
Och det var så här, ja men igen det kom in och sa, ja men du verkar inte riktigt vara i några aktivt verkarbete. Jag tror att du kan åka hem och vila.
Så här. Fan.
Och jag har liksom en bild av mig själv om att jag är en ganska smärtålig person som liksom... Ja, men en av mina bästa vänner, Julia, hon sa att det är coolt att föda barn. Och liksom, det var ett så här mantra jag så här försökte mata mig igenom. Att det är coolt att föda barn, det är coolt att föda barn. Jag kommer tycka att det är coolt att föda barn. Men mitt uppe i de här verkarna när jag liksom får typ lomma hem med sig svansen mellan benen och bara, jag har så ont så jag nästan dör. Och jag är inte i ett aktivt verkarbete.
Exakt, fy fan alltså, vad nedslående alltså.
Nej, men jag känner mig... Nej, men alltså hela bilden av mig själv bara slogs sönder typ. Mm. Och jag tror också min sambo var lite såhär, men gud vad håller hon på?
Just det, lyssna hellre på de professionella.
Och jag klandrar honom egentligen
inte. Nej,
det
jag menar inte liksom, så, men det är ändå så,
alltså, ja, men, och man hade nog, alltså han kunde fake it till you make it. Där, han kunde
ja,
nog
eller
bara,
hur? Exakt. Ah,
nej men jag tror på dig Sofia.
Ja.
Eller? Ja, men, ja.
Jag fattar att jag blir liksom så här misstänkliggjord nästan. Liksom.
Ja, verkligen.
Vad håller du på med?
Och sen också tror jag liksom att addera någonting i det här med att man är förstföderska. Och liksom,
absolut.
Man vet inte hur det ska kännas. Och...
Absolut, gud ja.
Ja. Ja. Nej, men så vi åkte hem igen.
Åkte hem igen och skulle dela.
Mums.
Ja, Sofias verkar här försvann varje gång som hon kom in till förlossningen. Hon åkte in och ut 3 gånger innan hon fick stanna kvar. Eftersom så fort hon ställde fötterna innanför förlossningen så slutade verkarna. Vad kan det här bero på?
Ja, men visst är det spännande. Det är så otroligt fascinerande att det här... Och då kan man ju undra, vad gör vi för fel på förlossningsklinikerna som gör kvinnor stänger av sitt förlossningsarbete när de kliver in? För det är faktiskt inte så ovanligt det här. Att, och jag tycker det är så tråkigt, för då står kvinnan och säger, ja, jag hade så bra verkan när jag skulle åka in. Och de var faktiskt... Jag skulle försöka försvara det där. Men hallå, gör inte det. För det här är ett fenomen som har visat sig att det beror på att oxytocinet, det här värkstimulerande hormonet som man producerar under värkarbetet, det kan man dämpa väldigt mycket när man då frigör mera stresshormoner som kortisoler och så vidare. Och det är så att när man kommer in och så står man, då kanske det går, shit liksom, fan, nu är jag här. Och så måste man kanske, det är så mycket nytt och man måste pejla läget. Så det blir biologiskt sett en automatisk, nej nu måste jag stänga av verkarbetet för jag måste få koll på läget. Och vem ska jag träffa och hur kommer det bli och så vidare. Så, här. Så att, det tråkiga tycker jag är att just kvinnor får en känsla att det är deras fel. Medan det kanske är vi, vårt mottagande som det handlar om. Att om vi skulle kunna vara mycket trevligare och mjukare och ta emot på fint sätt så skulle det då inte behöva sjunka så. Och därför så brukar jag säga att det här, om nu verkarna stannar upp här, så behöver man inte åka iväg hem på en gång. För ja, min erfarenhet är att stanna kvar och gå runt några timmar, känna efter hur det känns, så kommer de att komma tillbaka istället för att flänga fram och tillbaka på det där viset. Eller åtminstone känna, vad är rätt för mig att göra? Vill jag åka hem eller vill jag vara kvar och boa in mig? Jag tror ju mycket på det här på att boa in sig, för då kommer verkligen tillbaka, stresshormonerna sjunker och oxytocinet drar igång. Yes, varsågod och föda.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ja, så vi åkte hem igen. Men du, undrar om hon inte... Jag tror att hon kollade. Men det kändes som att hon inte tittade ordentligt. Hon liksom... För jag fick lägga mig upp i en stol. Men hon... Jag tror att hon sa att jag känner ingenting. Och jag vet inte vad det betyder. Nej. Då känner jag ingenting. Men, alltså, ja, men du är inte i ett aktivt verkarbete i alla fall. Så du kan hem och vila. Liksom. Sen tror jag nog att hon sa att det kan faktiskt komma igång när som helst. Så kom tillbaka när du känner liksom att... Ja. Men alltså, gud vad så nedslående.
Men hur mycket sa du? För jag tänker också, alltså, du hade ju verkligen jätteont hemma.
Ja, absolut. Liksom,
och du försökte du beskriva, men lyssnade de inte på det då? Eller tog du inte i tillräckligt mycket? Eller vad skulle du säga så här i efterhand?
Efterhand så skulle jag nog säga att jag talade inte om hur det faktiskt var.
Nej.
Jag tyckte bara att det var pinsamt. Jag är som bara ramlar in här och tycker att jag har ont. Men jag har lite mensvärk. Gå hem och vila, fröken.
Ja.
Och som sagt, man vet inte hur det ska kännas. Och alla sa alltid att när du tror att ondare så här kan du inte göra, då gör du typ lite ondare. Och lite ondare. Så det var väl liksom bara det, var väl bara det jag matade i mitt huvud. Att ja, men det är så här det känns. Och värre ska det bli.
Ja.
Och så var jag, ah, men du har ju den här igångsättningen. På måndag så kommer vi, då kommer vi se till att det kommer ett barn. Och så här, Nej, men så vi åkte hem igen då. Jag kunde liksom knappt ta mig ur bilen. För verkarna kom ju igång igen med besked. Alltså så fort jag lämnade sjukhuset. Ja. Nej, men jag hade så fruktansvärt ont. Och det var liksom tillbaka in i duschen. Stod där och vrålade. Och sen mitt i allt det här. För jag har också hört om man här flera gånger. Att det kan kännas som att man ska bajsa på sig. Typ.
Just det.
Fast för mig. Anledningen till att jag inte kunde identifiera den här känslan var för att. Det kändes inte som att jag skulle bajsa på mig. Det kändes som att jag gick sönder i nummer två. Alltså som en kniv nästan. Jag bara, nej, men har jag gått och fått hemorrojder nu här också? Ja, mitt liv hade varit enkelt om jag bara kunde fått föda barn. Men nej, jag ska vara flänsa. Och vad? Har jag hemorrojder också? Vad är det här? Så jag stod i duschen och bara vrålade och kände hur ont det gjorde. Bak till liksom. Men fattade. Och så, nej, men jag är ju inte i ett aktivt verkarbete. Så att nej, va? Väldigt förvirrande.
Ja.
Och då tyckte jag ändå att jag hade läst på mycket liksom. Men man, jag vet inte, man ser dem som auktoritärare liksom.
Verkligen. Och återigen, man vet ju ändå inte, även om man läser, så vet man inte exakt hur det känns.
Nej.
Inom, alltså hur det Nej. Verkligen känns.
Och för just mig, alltså att det varierar.
Precis, exakt. Ja. Både smärta och känsla är ju annorlunda person till person.
Ja, nej, men verkligen. Nej, men så jag stod där och skrek igen. Och sen bara, nej men, jag orkar inte mer nu, Fredrik. Nej. Jag orkar inte mer. Jag måste få en epidural liksom. Det här går inte längre. Så jag av någon anledning ringde mellan någon verk. Och typ de svarar och jag bara, jag vet att jag har varit inne flera gånger, men nu får ni liksom. Och sen kom den verk och jag är ganska säker på att jag bara kastade luren och skrek typ. Och Fredrik typ så gick bort till mattan och plockade upp mobilen och bara, hallå. Och de bara, vi hör att hon har ont.
Ja, exakt.
Kom in liksom. Så ja, men igen, ut i bilen. Bara att ta sig liksom från en fåtölj till en bil, även om bilen står parkerad precis utanför dörren, är liksom...
fy fan.
Nej, men det är ett sånt projekt. Mm. Det går liksom inte, och nu så här i efterhand, så bara, herregud, det var inte så farligt. Men då var det liksom som det värsta jag kunde tänka mig.
Det är klart.
Och det finns ingenstans att parkera precis utan förlossningsdörren där. Så att Fredrik droppar av mig vid förlossningsdörren och liksom så här leder mig in där och släpper mig vid någon trappa liksom dit jag ska upp sen. Och där står jag och tar verken medan Fredrik åker upp och parkerar en bil. När Fredrik kom tillbaka så liksom skulle han ju in genom dörren. Men jag hade så ont så jag kunde liksom inte ens öppna dörren. Även om jag var liksom en meter från dörren.
Mm.
Men det, liksom, det fanns inte på världskartan att jag skulle kunna ta mig till dörren och öppna det själv. Liksom. Så där stod jag och vrålade. Liksom.
Var det ingen som kom och hjälpte dig då när du stod där?
Nej.
Gud.
Nej. Nej. Där stod jag. Men, och det, sen hade de visste ju att Fredrik var med mig också. De visste nog inte att Fredrik åkte iväg och parkerade bil.
Nej, men ändå. Om man hör någon skrika kan man väl liksom
kan man
kolla läget.
För sig, alltså, förlossningen ligger ju en bit. Det är ju en trappa upp. Och liksom, jag vet inte om någon hörde.
Men måste, eller var det helt tomt på folk där?
Ja, det var
det
tomt.
Var helt tomt,
det var
tomt.
Ja, okay. Gud. Ja, men det var det. Nej, det var ingen som stod in till och skrattade. Oj, där står hon.
Okay.
Ja, nej okay. Tack och lov.
All right.
Nej, jag var själv. Sen så tog vi oss upp till förlossningen och då sa de att ja, men vi vet att du har varit inne flera gånger, nu får du ett rum liksom.
Ja.
Och det var en sån, alltså det var en sån lättnad.
Mm, jag förstår det.
Ja, det var en sån, men det går inte att beskriva med ord. Alltså det kändes som att man höll på att dö och att ingen hjälpte en liksom. Mm. Så jag kommer in till ett rum och jag tror att jag hade ju typ, alltså jag läckte ju fortfarande vatten. Och alltså mina kläder var ju, men jag vet inte, de fick ju av mig med kläderna och på mig någon liten särk liksom. Mm. Så skulle de kolla. Och jag hade liksom, men äntligen skulle de kolla om jag var någon öppen.
Mm.
Och jag liksom, alltså det var, nej, men det var en sån förtvivlan, men jag lovade mig själv att om jag är öppen typ 3-4 centimeter så kommer jag klara det här.
Mm.
Men om jag inte är öppen, alltså då hoppar jag från en balkong.
Mm.
Alltså så här. Så. Men så jag får lägga mig ner. För först så ville de mäta verkarna. Först ville de bara mäta verkarna utan att kolla.
Aha, okay.
Så där låg jag.
Hade verkarna börjat lilla ner sig igen? Eller
nej,
var de,
alltså de kunde inte se att mina verkar var starka på monitorn. Okay. Men jag vet inte hur detta funkar. Men jag hade liksom ingen verkpaus utan det var konstant. Det var någon som nämnde, men det här vet inte om det stämmer, att man mäter vila kontra starkaste verken och att det är så man avgör hur starka verkarna är. Men om man då kanske har konstant verk, att det inte ger samma utslag. Men det här vet inte jag.
Vi checkar med
gör
allvetande.
Ja, det här vore intressant att få veta hur det finns det.
Hur mäter man verkarna inne på förlossningen?
Ja, antingen så kan det vara så att barnmorskan använder sina händer och mäter verkarna. Och då är det så att då lägger jag min hand på kvinnans livmoder, lätt och försiktigt. Och sen så tar jag tid från det verken börjar tills den slutar. Och så sedan så avvaktar jag och så ser jag hur långt det är tills nästa verk startar. Och så hur länge den varar. Och då, när vi säger att man har 60 sekunders verkan, jag har ju mätt hela verken, och säger att det är 3 minuter mellan mellan verkarna, då är det inte mellan där det ena verken slutar till nästa börjar, utan det är från det första verken börjar till nästa börjar. För många tror att man mäter mellanrummet, men så är det inte. Det här kan man ju också göra med hjälp av en CTG-apparat. Men det är viktigt att från första verken börjar till nästa verken, det är mellanrummet, det är längden på verken, ja, det kan man ju förstå mera.
Men så nej, de märkte, alltså, de såg, alltså jag hade verkar, men det såg inte ut som att de var så vassa liksom. Ja. Så det gör ju en också helt förtvivlad.
Mm.
Alltså vad fasen, tänk om jag inte är öppen alls då, alltså, då kommer jag dö.
Så knäckande.
Ja. Men, och jag låg där, de skulle mäta verkar i typ 20-30 minuter sa de. Men jag klarade inte det. Jag bara, jag måste få någon smärtlindrande nu liksom, ni kan inte lämna mig här. Så vi ringde in någon för att komma och kolla läget. Så det kommer in en barnmorska och ska kolla om jag är öppen. Så hon börjar liksom, hon bara, ja. Jag vet inte riktigt hur hon formulerar sig. Men det jag hör är typ, du är inte öppen alls. Och jag bara, nej men, det, alltså det finns, så här, jag bara, jag tror att jag skrek rätt ut. Liksom, det var så här. Va? Hon bara, nej, alltså förut när du var inne så var du nog inte öppen alls. Nu sitter jag inne på världens bästa hemlighet. Och det är att du är fullt öppen och ditt huvud på väg ner här. Och det var liksom...
Snacka om från liksom förtvivlan till superhopp.
Jag börjar nästan grina när jag tänker på det. För att det var liksom, alltså det var en sån enorm lättnad. Och alltså det blev en sån mental high five till mig själv också. För fan, jag klarade det här.
Mm.
Och jag har gjort allt det här hemma själv.
Helt
liksom.
Själv.
Och man inser också att det här liksom onda, ja men det var ju, alltså det är ju krystvärkar jag har sen den senaste tiden. Liksom. I bilen kände jag krystvärkar. I hallen innan vi åkte därifrån kände jag krystvärkar. Innan jag åkte hemifrån. Det var krystvärkar hela tiden. Hon bara, ja. Hon sa att huvudet var på väg ner, men att det var... Jag vet inte hur det funkar, om det är något litet spinn kvar eller liksom, det var inte
precis,
hela
riktigt genom spinaltappen.
Precis, och det var liksom, det var nära, men det var, ja, det liksom, ja men vi pratade några minuter till liksom. Så då frågade någon om jag ville upp och stå lite och kanske få lite lustgas. Så för epiduralen, det var ju liksom, det var ju länge sedan den hade varit aktuell.
Ja.
Det var ju, ja. Kände också, jag blev faktiskt väldigt stark i att...
Det förstår jag.
Fasen, jag har klarat
för
det här.
För fan vad mäktigt.
Ja, alltså...
Och just också att inte bara har du klarat det själv, du har också blivit motarbetad under tiden.
Absolut.
Så det är helt otroligt alltså.
Ja, efteråt säger jag så stolt över mig själv.
Det förstår jag, det ska du vara.
Ja.
Verkligen alltså.
Ja, gud. Nej, men så jag kom upp och stod. Jag stod liksom på någon så här liten håll. Alltså, ja, stod och höll mig i någonting som höll mig uppe liksom. Fredrik sprang och hämtade äppeljuice. Jag hade liksom varken ätit eller druckit på...
Äppeljuice och en nöt?
Ja. Alltså de här jäkla nötterna. Men det är mitt tips till alla som har en förlossning på G. Att så här, ha någonting hemma som går att äta som flytande föda. Men som kan ge lite energi för. Alltså att få en torr nöt i munnen. Nej, fy alltså. Ja. Nej, men så jag stod där och... Alltså, har du sett The Ring?
Nej.
Nej, okej. Okay. Det är liksom, alltså hon, det lilla monstret.
Jag kan inte kolla på skräckfilm. Jag kan inte sova på flera veckor.
Okay,
det går
inte. Ja, jag är lite lika samma. Men jag hade liksom kolsvart långt hår som hade blivit helt spikrat.
Jag har sett bilder på det.
Jag såg ut som henne. Jag stod i en så här vit särk och bara growla, typ så här. Alltså jag var helt förstörd. Och alltså mitt hår liksom bara hängde i ansiktet på mig. Och barnmorskan bara, har en hårband med dig som vi kan liksom få upp ditt hår? Typ. Ja. Jag stod där och growla med liksom The Ring-looken. Jag bara, nej, inga hårband! Och så skickade, alltså jag tror att det var liksom 4-5 sköterskor som var liksom ute på avdelningen och letade hårband åt mig medan jag stod och growlade. Och sen så kom de tillbaka och skulle, någon infart, får man det?
Ja, det brukar man ju få. Det här behöver vi också fråga. Det kan inte jag, varför?
Varför sätter man en så kallad infart på ovansidan av handen?
Ja, och med infart då menar du att det är en kanyl eller en nål som man sätter i handen för att kunna ge läkemedel eller dropp eller värkstimulerande medel. Jag tror att många väljer att sätta den i handen därför att det kan kanske enklast att komma åt. Jag tycker själv, är min erfarenhet nu tillbaka till den igen, att det är bättre för kvinnan att jag inte sätter den på själva handen, utan jag sätter den på underarmen att hitta ett bra kärl. För då kan ju kvinnan röra på handen mycket mera, med tanke på att byta förlossningsställningar när det är dags att börja krysta. För sätter jag den här kanylen då på underdelen av armen, då kan hon ju böja och fränga runt med den hur mycket som helst. Så att, men vi gör olika, och jag rekommenderar att sätta den där. Det är också mindre ont faktiskt. Man har färre smärtreceptorer där än vad man har på själva översidan av handen.
Och sätter man en infart på alla födande kvinnor eller?
Nej, alltså i princip så tror jag på, det ser också olika ut från klinik till klinik. Det har gått i vågor tycker jag. Ett tag så skulle alla ha det, och så sa man nej, man sätter det när det behövs, att vi ska vara så skickliga snabbt. Idag tror jag nog att merparten nog får, men jag tycker att det är ett individuellt ställningstagande. Behövs den eller inte, för det är, jag tror att de flesta av oss som blir utsatta för det inte tycker att det är så kul att gå omkring det. Man känner sig kanske lite sjukare och tänker att det kan hända farliga saker. Så att jag tycker att individuellt ställning var man, när man gör det.
Så jag fick lustgas och stod där och growlade en stund.
Tyckte du det hjälpte med lustgasen?
Jag tyckte att det hjälpte. Och jag har hört många som säger att de inte tycker att det hjälper när man liksom väl kommer till krystvärkar och liknande. Jag hade en väldigt låg dos av lustgas också. Men jag misstänker att det kanske har att göra med att jag faktiskt inte hade tagit någonting innan.
Precis.
Du hade, så jag gick från liksom max till att få en liten lindring, och då den lilla gjorde skillnad liksom. Ja.
Precis.
Få äppeljuice istället för cashewnöt. Underbart.
Ja. Så high maintenance alltså.
Verkligen. Life. Ja, nej men jag stod där en stund och sen kändes det faktiskt som att det liksom hängde någonting med benen som liksom var på väg ut. Men nu kommer han liksom. Så vi ringde på barnmorskan. Och jag hade ju liksom inte varit inne många minuter då. Från nej, det liksom att de har liksom plockat in mig, kollat att ja, du är öppen och klar. Liksom, och upp och stå en liten stund. Alltså det var inte länge jag hade varit inne. Så de kommer in och ber mig lägga mig ner igen. Och det här igen, alltså tack vare den här podden. Jag undrar om det var Gudrun som pratade om någon så här, du vet, in med hakan, gör en sit-ups och pressa ut en tampong.
Precis.
Grejen.
Ja.
Den där hade ju bakhuvudet och att man liksom...
Det pratade vi om i avsnittet med Hanna Widell.
Tips. Exakt, just det. Mm. Så jäkla bra. Thank God för den. Ja, så jag visste också att för Hanna låg på sidan, vet jag att hon berättade. Mm. Och jag, ja, men det blir bra liksom. Vi kör sidan och den där pushen ska jag tänka på. Så jag lägger mig på sidan och hon bara, men ja, du är redo för att krysta liksom. Det här har jag fått återberättat för mig sen. Fredrik berättade att barnmorskan, hon var ensam inne. Jag vet inte om hon brukar vara fler egentligen, men hon var ensam där. Och jag tror att hon skulle liksom bara in och kolla läget. De hade nog inte riktigt räknat med att det skulle komma bebis då liksom. Så hon kom in, kikade läget och liksom, oj, ja, men krysta på liksom. Och så bad hon mig att rikta all min energi liksom inåt, inte skrika, utan så här, när nästa verk kommer liksom, rikta den neråt, utåt och liksom tryck. Mm. Jag bara och sen så kommer verken och jag liksom, Fredrik bara stabil. Så här, ja. Det gick ju bra liksom. Ja. Och sen så hon bara upprepade igen. Försök att rikta inåt. Och liksom, ja, men så det var första verken där jag tryckte på.
Det är ju skitsvåra instruktioner att ta i det läget. Gud, alltså, herregud.
Ja. Eftersom det är till och med svårt att tugga en cashewnöt. Så det här är liksom, ja. Men då, det var då liksom som mitt så här medvetande kom tillbaka. Att just den där grejen, in med hakan. Mm. Så jag hann liksom i några sekunder preppa för den. Och sen så, okej, nu kommer nästa verk. Så jag gjorde det. Och kände hur huvudet liksom kom halvvägs.
Coolt.
Ja. Och jag vet också att jag tänkte, för det är några som har sagt att de liksom inte riktigt kände, men Ring on Fire, alltså, vad pratar man om? Heter det så? Ja.
Ring of Fire, ja, precis.
Ja, och det, för det bränner liksom,
i gud, ja. Öppningen.
Det känns ju inte som att det är en liten boll som kommer ut. Det känns som att det kommer en platesboll liksom. Så ja, men jag känner det jättetydligt. Det kanske också har att göra med att jag inte hade någon bedövning och liksom inget sånt. Så att jag var väldigt medveten och kände väldigt tydligt vart någonstans hans huvud var. Liksom. Så det var första pushen som jag liksom riktade inåt och gjorde rätt med. Och sen så kom det en till krystvärk och då sa det liksom bara fysch. Och sen så vart han ute. Så alltså, ja, min tid på förlossningen är ju kort. Alltså.
Verkligen.
Jag var inte där länge.
Gud. Men hade du hunnit komma in någon mer personal då? Eller var
nej,
det var bara en?
Var själv.
Men shit.
Ja, och det gick väldigt fort. Det gick väldigt fort.
Ja, men förlåt. Men om du har en patient som är öppen 10 cm och har börjat krysta. Kan man väl inte lämna dig själv heller?
Nej.
Och sen bara komma in en person. Nej, backning säger jag på det.
Ja, verkligen. Och sen, jag vet inte hur, men alltså, det är på Eskilstuna som det är på alla andra ställen. De är liksom underbemannade. Och egentligen så är hela den här grejen så sjuk.
Mm.
Alltså att man inte ska veta om man får plats. Liksom. Att man inte vet om det kommer finnas någon som har tid att hjälpa en. Det är ju...
Det är vansinnigt.
Det är orimligt.
Mm.
För det är också... Alltså det är det sjukaste man gjort i hela sitt liv, ju, föda ett barn.
Mm. Hur kändes det då när du väl fick upp honom?
Alltså jag har väldigt svårt att relatera till den här lilla saken som kom upp. Han hade såna alienögon. Kolsvarta och avlånga. Han såg så speciell ut. Men jag kunde nog inte riktigt känna att åh gud, mitt liv är fullbordat så fort han kom upp på bröstet. För han kom upp direkt och liksom kastade upp honom. Men däremot så kände jag faktiskt direkt att fy fan vad coolt det här var.
Det var coolt ändå.
Ja, det var coolt. Jag är så glad över att jag tyckte att det var coolt. Och jag tror också att jag fick ändå min revansch där. Så jag var också väldigt stolt över att jag hade liksom tagit mig igenom det här. Sen är liksom allting ganska mycket ett tecken, liksom, det som hände sen. Jag har liksom inte riktigt koll. Det finns en bild, Fredrik tog en selfie. Han har liksom Frank i famnen. Tar ett kort på sig själv med Frank i famnen och så ligger jag i bakgrunden. Alltså det ser ut som att han är på ett bårhus och fotar. Alltså det ligger ett lik där bakom. Liksom.
Jag känner igen den bilduppsättningen. Jag tror vi har likadan hemma.
Alltså, sju dubbelhakor och helt kritvit i ansiktet.
Ja, men man ligger ju helt utfläkt. Nej, alltså, och bara brösten åt olika håll. Alltså, typ.
Liksom, vad har hänt här?
Ja. Den vackra akten av att föda barn.
Väldigt glamorös. Ja. Väldigt glamorös. Jag skulle på toa efteråt. De vill ju väldigt gärna att man ska kissa efteråt. Mm. Det känns ju inte riktigt som det man är sugen på. Alltså, överhuvudtaget. Men
man tror ju inte att man ska klara det riktigt.
Nej.
Dels att stå upp och dels att liksom överhuvudtaget göra någonting som rör den nedre regionen.
Precis.
Känns ju jätteläskigt.
Ja, jag förstod det som att det också är viktigt att få igång hela den där maskineriet igen. Liksom.
Mm.
Och jag hade ju säkert inte kissat på jättelänge. Så jag skulle ta mig till toan, men jag liksom halvvägs in på toaletten så fick jag ju typ bara skrika på Fredrik.
Okay.
Och bara, nej men gud. För då höll jag på att svimma.
Ja, okay.
Och när de kom och hämtade mig så, alltså jag var askegrå i ansiktet. Mm. De bara, oj du ser inte ut att må så bra, vi hämtar en rullstol. Så de fick liksom köra ut mig från toaletten med en rullstol utan att ha kissat.
Mm.
Ja, jag hade nog... ändå en del liksom blodförlust och har jag haft en historia av järnbrist, så jag vet inte om det.
Du kanske inte ätit så mycket på länge och allt.
Jag hade ätit cashewnötter. Va?
Det är supermycket energi då.
Fantastiskt. Åh gud. Nej men precis, man var ju inte askaxig liksom. Så någon körde upp oss till BB sen och då fick jag sitta i rullstol och kunde liksom inte ta mig på ett tag utan jag var liksom ganska...
Ja. När började du känna att du liksom back to life då?
Gud. Ja, alltså han är 1,5. Jag vet inte, kanske snart på väg tillbaka. Alltså, nej men det är så sjukt. Alltså man är ju så oförberedd på vad som ska hända sen.
Mm.
Men jag hade faktiskt ganska ont rätt länge.
Mm.
Jag sprack ju en del.
Mm.
Men nu klassat som en 2 på en 4-gradig skala.
Ja.
Men fast jag hade problem med det och det gjorde ont många månader efteråt.
Okay.
Jag var livrädd för att göra nummer 2 också. Livrädd för att trycka liksom.
Mm.
Så jag så här, åt alla katrinplommor jag hittade på ICA typ. Och liksom var verkligen så här noga med att försöka liksom att tänka på vad jag käkade och att jag inte skulle behöva krysta ut något mer.
Inga fler pilatesbollar?
Nej, tack. Nej, men så det tog faktiskt flera månader innan jag kände att jag var liksom okej. Man går på toa, alltså att det, för det, liksom varje gång jag satte mig på toastolen så var det liksom som att det bara gled isär liksom. Det är inte alls skönt.
Obehaglig känsla.
Ja, verkligen. Jag var inne och kollade det faktiskt, om man kanske typ 2-3 veckor efter. För det gjorde det fortfarande orimligt ont. Så då åkte jag in och kollade läget, och då plockade de några stygn som liksom hade blivit kvar.
Jaha.
För stygnen ska ju typ försvinna av sig själv.
Precis.
Och det gör de ju inte riktigt alla gånger. Och i det här fallet så var det något stygn som liksom behövde plocka, som satt lite, som satt och drog liksom.
Ja, okej.
Och när det väl försvann så kändes det faktiskt mycket bättre.
Okej.
Så det skulle jag faktiskt uppmuntra alla till, att inte gå och vänta med det där.
Nej, det är precis. Och det är väl ganska vanligt att vi kvinnor gör också alldeles för länge. Både kring det här, men också kring många andra saker. Att vi sätter oss själva i sista hand alltid.
Ja, verkligen.
Bra att du gjorde det.
Ja, men för det är ju också så här, alltså att man ska, för då skulle jag få igång amningen liksom. Och att så här, mitt i natten, jag hade svårt att sätta mig upp. Och att sitta i sängen när det var mjukt, så kändes det också som att det drog i stygnen. Och sätta mig upp och liksom få tag i ett barn. Och man är liksom så här helt, alltså, överkörd, hela kroppen. Och liksom försöka amma honom och hantera stygnen och liksom hantera sömnbristen. Och alltså, gud vad trasig man är.
Det är tungt.
Ja, det är tungt.
Fy fanken alltså.
Ja, ja, verkligen.
Starka kvinnor, som alltså, sagt.
Hade sån respekt. Alltså, jag har sån respekt. Men alltså, just när man är i det där. Alltså, varenda gång jag såg en mamma på stan så ville jag typ så här gå fram och krama henne och säga att hon var min hjälte. Liksom. Ja.
Så är det ju.
Ja, verkligen.
Verkligen. Hur gick det med amningen då?
Det gick helt okej. Okay. Alltså, det är ju en process liksom. Mm. Och där också, i och med att jag är adopterad, så var det liksom, det gick inte att ringa mamma och fråga hur hon gjorde. Det var också så här, jag har hört att så här, ersättning, att det kan liksom bidra till ett så här starkare sötsug och liksom övervikt. Och jag har inte en aning om det stämmer.
Nej, det vet faktiskt inte jag heller.
Men jag är ju själv uppväxt på det.
Just det.
Vad var jag så här, ja, jag kan skylla mitt sötsug på det. Fan vad skönt, tänkte jag. Nej, men så jag var väldigt så här, jag ville väldigt gärna få amningen att funka och kände att det skulle vara en fin connection med mitt barn. Och det är liksom, man får ju kämpa på lite liksom. Det tar ju en stund att få igång det.
Ja, det är bra att veta innan att det inte var någonting som sker automatiskt oftast.
Nej, men precis. Nej, men så, men det kom igång. Sen så, Frank har varit väldigt hungrig alltid liksom. Och åt väldigt mycket. Men jag helamade ganska länge, typ till han var ett halvår drygt. Och sen när vi väl gick över till mat så var han ju hur taggad som helst på det. Han var fett trött på bröstmjölk. Så han var jätteglad att få äta vanlig mat. Men han gick upp väldigt bra. Och liksom, så att jag, ja, han har ingenting att klaga på där egentligen.
Skönt.
Mm.
Du, innan vi avslutar, har du någonting du vill tipsa om eller ge råd kring när det gäller saker som du har upplevt?
Oj.
Om det är någon som kom i samma situation som du.
Ja, men det, alltså, jag hade inte en aning om att smärta, liksom, att de här verkarna kunde avta. Och jag tippar på att de avtog just för att jag plötsligt kände mig trygg när jag liksom kom till sjukhuset. Och att liksom, ja, men nu äntligen kanske någon kan hjälpa mig här. Och att jag troligtvis gjorde dem värre genom att spänna mig när jag var hemma och var otrygg och rädd liksom. Så alltså, jag skulle ändå vilja uppmuntra till att liksom bli kollad och se till, alltså, stå på dig liksom. De har faktiskt inte alltid 100% koll, även om de ofta är jätteduktiga och har bra koll. Så alltså, man känner sin kropp själv också.
Verkligen.
Måste lita på att kroppen faktiskt, ja, man har koll på vad den gör liksom.
Bra slutord.
Mm.
Tack så mycket.
Tack själv.
Tusen tack Sofia Wernersson för din intressanta och något oväntade historia ändå om när Frank kom till världen. Jag hoppas att ni alla också gillade det och att ni nu går direkt till Facebook och blir medlemmar i Vattnet Gårds mammagrupp där. Släng gärna en kommentar också på Instagram när ni ändå är igång. Kanske ni kan önska gäster eller teman som ni vill lyssna till eller bara säga hej och hå. Allt är välkommet. Kram på er, vi hörs på torsdag!
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.